Hej och välkommen till Bibel och bön. Förra veckan så blev det ju inte något Bibel och bön upplagt. Och det beror på att det inte gick att spela in den veckan. Det är så, i vissa veckor så händer det saker och kommer emellan så att det inte alls går att göra som man har planerat. Förra veckan var en sån vecka, tyvärr. Men nu har vi Bibel och bön och vi ska ta oss an Apostlagärningarna 15. Sist jag hade Bibel och bön så var vi ju i kapitel 14 och var med på Paulus första missionsresa och vad som hände där. Och då landade de till slut tillbaka i Antiochia som de hade utgått ifrån, han och Barnabas. Och kapitel 15 börjar också där. Men innan vi läser så ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är här. För att du är hos oss var och en nu. Både där vi är befinner oss rumsligt men också där vi befinner oss i livet och i våra sinnen, Herre. Du vet precis vad vi har omkring oss, hur vi mår, hur vi tänker, hur vi känner just idag. Vad som har hänt och händer runt omkring oss. Men jag tackar dig, Herre, för att du är oss nära och ingenting kan stå i vägen när du vill visa oss ditt ord och öppna det för oss, utan du kan tränga igenom det där som kanske kan vara bekymmer för oss eller vad det nu är. Tack för att du vill öppna våra ögon och våra öron för att lyssna till dig. Led oss helige ande och berör oss idag. Amen. Apostlagärningarna 15 är ett speciellt kapitel och kanske inte så där alldeles enkelt. Men det är ett avgörande kapitel ändå. Och i församlingens historia kan man säga. Det handlar om det så kallade apostlamötet. Man har ett möte i Jerusalem. Och vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna 15. Jag läser ifrån Folkbibeln. Några som hade kommit ner från Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade dem för resan och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Apostlar och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Vi på samma sätt som dem. Då teg alla de församlade. Och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna. När de hade talat färdigt sa Jakob: Bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet: Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. det som är känt från evighet. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för hedningarna, de hedningar som vänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sånt som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral och från kött av kvävda djur och från blod. Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer och man läser honom i synagogorna varje sabbat. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas som kallades Barsabbas och dessutom Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev. Från apostlarna och de äldste, era bröder, hälsningar till bröderna från hednafolken i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er med våra kära bröder Barnabas och Paulus, som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och de kommer muntligen att meddela samma sak. Den heliga ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler. Att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott. De skickades nu iväg och kom ner till Antiochia där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran. Judas och Silas, som själva var profeter, uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. När de hade varit där en tid lät bröderna dem vända tillbaka med fridshälsningar till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Vi stannar där. Sen kommer starten på Paulus andra missionsresa. Men den sparar vi till nästa vecka. Utan vi håller oss till mötet i Jerusalem. Alltså, Paulus och Barnabas var ju kvar i Antiochia. Och de förkunnade där och många hade ju kommit till tro. Och det var ju icke-judar alltså. Och församlingen växte där i Antiochia. Men plötsligt så kommer det alltså någon dit eller några som har kommit till tro i Jerusalem. Som har kommit till tro på Jesus. Men som fortfarande är kvar i den judiska traditionen. Det är omvända judar men som fortsätter att hålla kvar vid den judiska traditionen med omskärelse och Mose lag och de här traditioner och föreskrifter som de hade. Och nu börjar de plötsligt att säga att till de här nyomvända bröderna i Antiochia att de inte kunde bli eller de inte vara riktigt frälsta om de inte lät omskära sig och följa Mose lag. Och det här blir ju problem. Jag tänker det, Paulus och Barnabas, de är där och de undervisar och människor har kommit i tro. Och sen kommer det plötsligt några som också säger sig vara troende, tro på Jesus. Men de förkunnar något helt annat. De säger att nu måste ni måste göra det här och det här och det här. Och liksom ställer krav på de nyomvända hedningarna att de måste bli som dem, att de ska bli som judarna för att kunna vara riktigt frälsta. Ja, man kan tänka att diskussionerna går heta där. Det blir stark oenighet mellan Paulus och Barnabas och de här som har kommit till Antiochia. Och det här blir ju ett sånt problem så att man bestämmer att Paulus och Barnabas ska åka upp till Jerusalem tillsammans med några ytterligare av bröderna där i Antiochia och träffa församlingsledarna och apostlarna där. Så man får diskutera den här frågan för det här är bekymmersamt. Det här är ett annat budskap än vad de förkunnar. Och det blir problem. Det leder till splittring i församlingen. Och det vill vi inte vara med om. Så de säger detta och församlingen sänder dem till Jerusalem, skickar iväg dem, utrustar dem för resan, de får med sig det de behöver. För det är en lång resa och på vägen så stannar de förstås och uppmuntrar församlingarna på vägen och berättar vad som har hänt bland hedningarna, att de har kommit till tro på Gud, på Jesus, och de uppmuntrar sina bröder på vägen. Och så kommer de till Jerusalem där församlingen och apostlarna, de äldste, tar emot dem. Och de berättar återigen allt vad de har fått vara med om att Gud har gjort genom dem. Alla under som sker i det att de som, alltså hedningarna, de som inte kommer av judisk, inte är judar, men som har fått höra evangeliet och fått ett nytt liv. Att Gud vill nå till alla folk, och detta är så fantastiskt. De berättar och alla blir uppmuntrade av detta. Men då finns det några som har tillhör fariseernas parti men har kommit till tro. De finns där också i Jerusalem och är med där i det här mötet och säger att man måste omskära hedningarna och ålägga dem, alltså ställa krav på dem att de ska följa Mose lag. Och då känner de apostlarna och de äldste då att nu måste vi ta tag i det här. Så de samlas för att ta tag i den här frågan. Här är det ett problem. Församlingsledningen, de ledande i kyrkan måste träffas och samtala om detta. Hur gör vi? Och det gör de. De diskuterar länge och väl. För det här är ett problem som de måste vrida och vända på. För det var inte helt enkelt. Men till slut, när de har diskuterat länge, så reser sig Petrus och talar om att ja, men vi vet ju, ni vet ju, Gud sände mig för länge sedan att predika för hedningarna. Och ni vet, vi läste i Apostlagärningarna 10 om när Petrus får den här synen på taket att allt, ingen mat är oren. Han ska inte göra det orent som Gud har gjort rent. Och sen får han en kallelse att komma med till Cornelius hus. En icke-jude som han kommer med till. Och han fick ju egentligen inte gå in i en jude fick ju inte gå in i en icke-judes hus. Man skulle inte umgås med icke-judar. Men han gör det, Petrus, för han förstår att Gud har sänt honom. Han förstår att den där synen på taket betyder att Guds ord ska förkunnas för alla. Det finns ingen som är som Gud inte vill ska bli frälst, som ska tillhöra honom. Så Paulus förkunnar där i Cornelius hus och berättar om Jesus, och under tiden han talar så faller den helige ande över Cornelius familj och de som finns där i hans hus, och de börjar tala i tungor. Och Paulus blir förundrad, och de lärjungar som är med honom också, att vad händer här? De får ju fått ta emot den helige ande nu precis som vi fick göra på pingstdagen, och de är inte judar. Ja, då förstår ju Petrus ännu mer, men Guds tanke är så mycket större. Gud vill att hela världen, att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så, vad är det som hindrar, säger han då, att de blir döpta? Och det gör de, döper dem, de tillhör och tar upp dem i den kristna gemenskapen. Och Petrus möter sedan de andra ledarna och berättar om detta. Och de förstår att jo, men budskapet är menat också till hedningarna. Och därför så fortsätter de ju att förkunna. Och sen blir det ju så att Paulus, när han blir omvänd, han känner en särskild kallelse att gå ut till hedningarna. Han kallar sig själv hedningarnas apostel. Han kallas för hedningarnas apostel. Och det är det här nu berättar Petrus om det som hände när han då fick den här kallelsen och var i Cornelius hus, hur de kom till tro. Och nu kan vi ju inte varför skulle vi lägga ett tungt ok på lärjungarnas hjärtan nu, de nyomvända, och säga att de måste följa Mose lag och omskäras och följa sånt som vi inte ens själva klarar att följa. Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd som vi blir frälsta, säger Petrus. Vi på samma sätt som dem. Det är genom Jesu nåd. Det beror inte på yttre omständigheter, på vad vi gör. Det är inte det vi kan inte göra någonting för att få del av Guds rike, för att bli frälsta. Det är Jesu nåd som har gett oss den möjligheten. Det är, vi får vara med, vi får ta del av Guds rike oförtjänt. Jesus gav sitt liv för alla. Han har gjort allt som behövdes och vi får ta emot och tro på det av nåd. Och när Petrus har sagt det så då blir det ju tyst och de funderar. Och sen tar Jakob till orda. Jakob som var ledare för församlingen i Jerusalem. Den Jakob som var Jesu bror. Och så talar han, ja men när jag hör Petrus berätta om det här så tänker jag på en profetia som talar om detta. Det stämmer. Och så delar han profetian ifrån Amos. Som handlar om att Gud ska bygga upp det som har fallit. Davids fallna hydda, så bygga upp sitt hus, sitt folk igen. Och alla människor, alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar. Alltså tala om att alla människor ska vända om till Gud. Men det sker genom Davids hus, genom judarna, genom det judiska folket. Han kommer den vägen. Men han fortsätter, det ska inte stanna med bara dem, utan det är till alla. Jesus gjorde det han gjorde på korset för alla människor. Och när Jakob citerar den här profetian, då stryker han ju liksom under att det här kan vi se tydligt i Guds ord, att det är så här. Det är tidigt uttalat, det finns en tanke, Gud. Så på det sättet ser de att de får vägledning i den här frågan genom Guds eget ord. I ord som är sagda för så många hundra år sedan. Men de ser också att det finns vissa saker som vi ändå behöver uppmuntra de här nyomvända kristna. Att de ska tänka på att de behöver leva efter. Och det är ju de här reglerna som de säger. De ska inte äta någonting som har blivit orenat genom avgudadyrkan. Att de ska avstå från sexuell omoral och inte äta kött med blod i eller blodmat. Det var sånt som Mose lag talade om. Det var väldigt tydligt och det var någonting som det här behövde de hålla. Antagligen både för sin egen skull men också för att inte väcka anstöt heller. De beslutar sig för att de här sakerna behöver de hålla, men inte något annat. Så nu skriver vi brev till dem och så skickar vi iväg några från församlingen här med detta brev tillsammans med Paulus och Barnabas. Ja. Och när de har skrivit brevet så väljer de ut två män, Judas som kallas Barsabas och Silas. Och det står att det är ledande män, båda var ledande män bland bröderna. De hade förtroende. Det fanns ett förtroende för de här bröderna. Och längre fram så kan vi läsa i vers 32 att både Judas och Silas var profeter. Så det var män som hade förtroende för sig, förtroende bland andra och i församlingen. Och de var profeter, de hade en profetisk gåva. De blir utsända nu då tillbaka till Antiochia med Paulus och Barnabas och har ett brev med sig där det står förklarat att vi har hört vad som har hänt och att det finns de som har varit att några som har kommit till er från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar, men vi har inte gett dem något uppdrag. Att de gör det tydligt att vi vet vad som har hänt. Vi vet vad ni har fått höra av några som har kommit dit. Men ni ska veta att det är inte från oss de har kommit. Vi har inte sänt ut dem. Det är inget som vi som församling står bakom. Och därför så har vi nu bestämt att vi vill skicka det här brevet. Ni ska få veta hur vi tänker. Och vi skickar det med de här männen. Barsabas och Silas. Och tillsammans med Barnabas och Paulus som de ju kände väl. Och så talar de om att den heliga ande och vi har beslutat att inte lägga på er något mer. Någon mer börda förutom följande nödvändiga regler. Och så nämnde de dem då, där de ska avhålla sig från. Den heliga ande och vi har beslutat, det ligger en väldigt tyngd i det. De har inte bara diskuterat. Och haft ett sammanträde där i Jerusalem. De har också varit inför Herren. De har frågat efter Guds andes ledning. Den heliga andes ledning i den här frågan. Och han har lett dem i att se detta och påminnt Jakob om den här profetian. Han har liksom visat dem att det är så här det är. Frälst blir man av Jesu nåd. Av nåden att tillhöra Jesus. För Jesus har gjort allt och inget annat. Fariseerna som hade blivit kommit till tro på Jesus, de levde kvar i sina gamla traditioner. De var fortfarande inte fria. De var fortfarande slavar under den tron, fast de hade sagt ja till Jesus. Och de tänkte att nog ungefär så här att Gud gav ju Abraham ett löfte. Han skulle bli far till många. Och han ingick ett förbund med Abraham, och Abraham skulle omskära alla män då. Och sedan skulle alla gossebarn, judiska gossebarn, omskäras för all framtid. Det var ett tecken på förbundet. Och att det levde de ju i sen. Och de skulle hålla lagen. Och fariseerna tänkte, och sen när, ska jag säga så, att sen när Jesus kom och vägen till Gud öppnades för alla, så tänker man att man inympas, man liksom får del in i Guds folk, i Israels folk, genom tron på Jesus Kristus. Men fariseerna tänkte att det var genom omskärelsen och lagen fortfarande. Men det som förkunnas, det Jesus själv säger, det Paulus förkunnar, det evangelierna, apostlagärningarna och breven förkunnar, det är att det är genom tron som vi får den gemenskapen med Guds folk. Det är genom tron på Jesus som vi blir inympade i trädet Israel, så att säga, med Guds utvalda folk. Det är inte genom gärningar och prestationer. Och det här talar vi ju en del om förra gången, att tro är inte prestation, tro är relation. Det handlar om förhållande till Jesus. Att ta emot det han har gjort för oss. Och detta poängterar de nu för de nykristna hedningarna. Att ni, det är det som är det viktiga. Och också då säger de det ju till de här som tror att det fortfarande är viktigt med omskärelsen och att följa lagen. De som sitter fast fortfarande i den judiska traditionen. Och det är inte så, kan vi läsa sen, att Paulus vidare, när han talar vidare om detta, till exempel i Galaterbrevet, som man för övrigt tror att han kanske skrev i samma veva här, för det handlar om samma problem, så är det inte så att han fördömer att man som jude fortsätter att fira sabbat och hålla en del av de reglerna. Det gör ju lärjungarna med, de går till synagogan. De går på bönen. Det är inte liksom, de fördömer inte det, men det är inte det som gör en till kristen. Det är inte det som får en att få del i Guds folk, att få vara en del i Guds rike. Det beror inte på några gärningar, utan det är den viktiga omskärelsen, så att säga. Det sker i hjärtat, och det skriver Paulus en hel del om. Det är hjärtat, den inre omvändelsen och tron på Jesus Kristus. Och den beror inte av något yttre, utan det är tron, det är omvändelsen, att ta emot Jesu nåd och säga tack för att du gjorde det i mitt ställe, att du dog för mig. För vi är alla syndare i behov av Guds nåd. Ja, de skickar det här brevet, och det tas ju emot med glädje där i Antiokia, och i de andra, så sprids ju till de andra ställena där också, som det var ställt till. Och de får mycket uppmuntran av Judas och Silas då, som själva var profeter. De styrkte dem. Och sen efter en tid så återvände de tillbaka till Jerusalem. Men Barnabas och Paulus stannar återigen i Antiokia en tid. Och de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Och människor fortsatte att komma till tro. Det här är ett viktigt kapitel, för här görs det tydligt att dels vad tron är grundad i, att det är tron på Jesus Kristus, det är Jesu nåd och inte gärningar. Men det visar också hur viktigt det är att det finns ledare som kan hjälpa till att styra upp, som har ett ansvar, äldste församlingsledare, som har ett särskilt ansvar att hjälpa till i frågorna, söka Guds ord, sanningen i Guds ord, försöka få söka andens ledning och få rätsida på frågor som dyker upp när det kommer människor eller dyker upp rörelser som säger något annat än vad som stämmer överens med Guds ord. Då är det viktigt att det finns ledarskap som kan samtala om det, söka andens ledning tillsammans och tala om, nej, det är inte på det sättet som den och den säger, eller som den rörelsen säger, eller den förkunnaren, utan Guds ord säger det här. Och så kunna visa på det, och på det sättet vägleda människor. Det är jätteviktigt, och då behöver man vara ett ledarskap bestående av flera. Därför att man måste kunna också bolla, man bollar med varann, och att man inte står ensam i det, utan vi kan vara... får vara liksom lite genomskinliga för varandra, och där vi kan får också hjälp att korrigera varandra, och här som apostlarna gjorde, de lyssnade på varandra, de bekräftade varandra, de lyfte fram det som var rätt och riktigt i det någon annan sa och strök under det med, som Jakob gjorde det med en profetia. Alltså det här tog tid, jag vet inte hur länge det där mötet var, hur många dagar eller hur länge de satt, för det tog nog tid. Men de kom fram till något, och då kunde de säga den helige ande och vi har beslutat. Och det ger en tyngd. För här var det inte bara en eller två, de var många. De var ett helt ledarskap. Och jag tror att det är så oerhört viktigt att vi ser att man måste vara lyhörd för Guds ord, och vi måste vara lyhörda för varandra i det. Och lyssna in Guds ande. För att vi ska gå rätt. För det finns mycket som vill vilseleda också i vår tid och i våra dagar. Så vi behöver ha våra öron och ögon öppnade. Och vi behöver vara djupt förankrade i ordet. I hela ordet. För hela Bibeln är ju Guds ord. Inte bara vissa delar. Och här bekräftar man genom att tala om profeternas ord i Gamla testamentet. Det belyser, för det som jag har sagt förut. Hela Bibeln talar ju om Jesus. Och därför så är det så viktigt att vi står fasta i ordet och hjälper varandra där. Och därför har vi ju också som församlingsledning just nu bestämt att vi ska, som Mikael sa i söndags, predika ett antal söndagar under hösten återigen utifrån vår församlingsordning. Så att vi liksom bekräftar och gör det tydligt, vad är det vi står på för grund? Vad är det som gäller? Vad är våran tro grundad i, och vad gäller när man är medlem i Korskyrkan i Götene? Så lyssna på de predikningarna som kommer vara under hösten, och fundera också själv och tänk när du läser ordet, be att den helige ande leder dig och påminner dig om det du läser. Det är viktigt. Ja, det var mina reflektioner utifrån apostlamötet i Jerusalem. Och nästa vecka så blir det Paulus andra missionsresa som startar. Så då får du vara med då och se vad som händer. Men nu ska vi be tillsammans. Och vi ska be för de bönämnen som du och jag har personligen. För Gud vet om dem. Vi ska be för vår församling. Och vi ska be för vår värld. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Herre, för att vi har fått läsa ditt ord tillsammans nu. Tackar dig för att du har talat. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill påminna oss om än en gång att det inte handlar om prestation att tro på dig. Att frälsningen inte är något som vi kan prestera fram. Att vi inte måste tro på ett exakt rätt sätt för att få kallas dina lärjungar. Utan att vi har sagt ja till dig, till vad du Jesus gjorde på korset för oss. Det räcker. Att vi får ta emot din nåd, att du gick istället för oss. För vi är alla syndare i behov av din nåd. Och det är vi ständigt. Du tog allt på dig på korset. Och vi får ta emot din förlåtelse gång på gång. Jag tackar dig, Herre, för att du vill visa oss en väg. Där vi ibland tycker att det kan vara knepigt i frågor som dyker upp. Precis som det var för apostlarna här. Så kan du leda oss också, Herre, när vi stöter på saker som är bekymmersamt. Och att vi får gå till ditt ord och att din ande får leda och visa oss rätt. Tack för att du vill leda vår församling och vår församlingsledning. Men det vi behöver i de frågor och samtal som vi befinner oss i och kommer möta framöver. Tack, Herre, för att du är trofast och att ingenting är omöjligt för dig. Utan du kan lösa situationer och hjälpa där vi tror att det kanske, eller känner det som att det känns lite hopplöst. Tack för att du ser varje bönämne vi har, var och en som är med just nu här och lyssnar. Tack för att du ser, och det finns ingenting som är omöjligt för dig. Därför vill du ta varje bönämne i dina varsamma händer och lyssna och ge oss det vi behöver, Herre. Och du ger oss din frid när vi har fått utgjuta det vi känner i våra hjärtan, Herre. Fått säga det som vi har på hjärtat till dig, så ger du oss din frid. Det har du lovat i ditt ord. Jag tackar dig, Herre, för att du bär var och en, den som är ensam, som är sjuk, som är orolig, som kämpar. Men också den som är glad och tacksam och ser med tillförsikt på livet och som har fått vara med om att hur du har fått beröra påtagligt på sista tiden, Herre. Tackar dig för det. Tackar dig för det, Herre. Och vi tackar dig för att du också ser till hela vårt land och vår värld. Med den situation som är. Vi ber att du ska leda dem som är beslutsfattare. Både i vårt land, för vårt land och för regioner och kommuner, Herre. Vi ber om ledning på rätt, att de ska komma på rätt väg. Att de ska få fatta rättfärdiga beslut. Vi ber att människor ska få den hjälp de behöver, Herre. Vi önskar att ingen ska behöva varken vara hungrig eller ensam eller sjuk eller ledsen eller utsatt på något sätt. Fast vi vet att det är många som är det i vår värld. Men tack för att du har vägar att nå, att omsluta och hjälpa och stötta. Tack för att du använder människor. Och att vi får välsigna dem som finns ute i din tjänst på olika håll i vår värld. Våra missionärer och andra här som hjälper till på olika sätt för att lindra smärtor, lindra nöd. Gud, vi ber till dig, förbarma dig över nöden i vår värld. Och hjälp oss här att leva i tron på dig, i tacksamhet över att det är din nåd som gör det möjligt att leva i gemenskap med dig. Hjälp oss att arbeta på vår relation med dig, Herre. Så att vi får lära känna dig mer och bli mer lika dig. Så att doften av dig kan få spridas runt om oss, Herre. I Götene och runt om i vår värld, Herre. Vi ber om det. Och ber särskild välsignelse också över vårt arbete med matkassarna i One. Att varje matkasse ska vara ett vittnesbörd om dig. Och människor får äta sig mätta därför att det finns en Gud som bryr sig om hur vi har det. Och som inte vill att något barn ska somna hungrigt. Tack Gud för att du bryr dig om var och en. Tack för att din nåd är av evighet. Den aldrig tar slut, den är varje morgon ny. Tack för det löftet. Amen. Ja, då tackar jag för den här gången och så blir det Bibel och bön nästa vecka igen med Mikael, tror jag då. Och jag önskar er allt gott till dess. Tack för att ni var med. Hej då!